Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Walter Isaacsons The Innovators är en bred populärhistorisk skildring av den digitala revolutionen. Från Charles Babbages maskinidéer och Ada Lovelaces programtankar på 1800-talet till persondatorer, internet, webben och sökmotorernas genombrott. Boken är varken en ren teknihistorik eller en samling separata biografier. Dess syfte är att förklara hur avgörande digitala system växte fram genom ett samspel mellan matematiker, ingenjörer, programmerare, entreprenörer och institutioner. Isaacson riktar särskild uppmärksamhet mot personer som ofta försvinner bakom de mest kända namnen. Bland annat tidiga kvinnliga programmerare och de många medarbetare som förvandlade idéer till fungerande produkter. Den bärande tesen är att innovation sällan är resultatet av en ensam uppfinnare med ett plötsligt infall. Den uppstår när tidigare idéer, tekniska möjligheter, öppna nätverk och människor med olika kompetenser möts. Därmed blir boken också en analys av hur samarbete, konflikt, design och genomförande har format den teknik som idag präglar vardagsliv, arbete och offentlighet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, den ensamme uppfinnaren ersätts av ett nätverk av bidrag. Isaacsons viktigaste korrigering gäller den vanliga berättelsen om teknikens ensamma genier. Han förnekar inte betydelsen av ovanligt kreativa individer, men visar att deras insatser blir avgörande först när de kopplas till andras kunskap, kritik. Finansiering och praktiska arbete. Datorn, mikrochipet, internet och webben framstår därför som kedjor av bidrag, inte som produkter av ett enda ögonblick. Ada Lovelace kunde formulera tankar om programmering därför att Charles Babbage redan hade skissat på sin analytiska maskin. Senare byggde Alan Turing, John von Neumann, Grace Hopper och många andra vidare på både teoretiska och tekniska föregångare. Samma mönster återkommer när forskningsmiljöer, företag och hobbyistkulturer formar persondatorn och programvaran. Bokens poäng är inte bara att många deltog. Olika roller löste olika problem. En visionär kunde se en ny möjlighet, en ingenjör kunde göra den tillförlitlig, en programmerare kunde göra den användbar och en entreprenör kunde hitta en marknad. För svenska läsare är perspektivet relevant även utanför Silicon Valley. Det påminner om att tekniska framsteg normalt kräver långsiktiga miljöer där universitet, offentlig finansiering, företag och användare kan påverka varandra. Innovation blir då mindre en fråga om hjältekult och mer en fråga om fungerande samarbetsformer. För det andra, programmeringens tidiga historia ger kvinnor en central plats. En särskild styrka i The Innovators är att Isaacson ger kvinnor en tydligare plats i datorhistorien än vad många äldre översikter har gjort. Ada Lovelace presenteras inte bara som en symbolisk föregångare, utan som någon som förstod att en beräkningsmaskin i princip kunde hantera symboler och mönster. Inte enbart siffror, den tanken pekade mot programmering som ett självständigt kreativt arbete. Boken följer också hur kvinnliga matematiker och programmerare blev viktiga i arbetet kring tidiga datorer, särskilt under och efter andra världskriget. Grace Hopper får en central roll genom sitt arbete med kompilatorer och idéer som gjorde programmering mer tillgänglig än ren maskinkod. Detta är viktigt för Isaacsons huvudargument. Om man bara räknar de som byggde hårdvaran missar man de människor som översatte mänskliga instruktioner till operationer en maskin kunde utföra. Programmering var inte ett mekaniskt efterarbete, utan en avgörande länk mellan abstrakt matematik, teknisk konstruktion och faktisk användning. Perspektivet gör också historieskrivningen mer exakt. Digitaliseringen har ofta beskrivits genom manliga företagsledare och uppfinnare, medan kodning, dokumentation och systemdesign har behandlats som sekundära funktioner. Isaacson visar varför den uppdelningen är missvisande. Den som definierar instruktionerna och gränssnitten påverkar i hög grad vad en dator faktiskt kan bli. För det tredje, poetisk vetenskap förenar matematik, design och mänskliga behov. Boken återkommer till Ada Lovelaces idé om poetisk vetenskap. Alltså att analytisk precision och kreativ föreställningsförmåga behöver samverka. Isaacson använder den tanken för att förklara varför flera av den digitala revolutionens mest inflytelserika aktörer rörde sig mellan teknik, humaniora, design och affärer. Datorer blev inte samhällsförändrande enbart för att komponenterna blev snabbare. De blev betydelsefulla när människor fann nya sätt att använda dem för kommunikation, skapande, arbete och underhållning. Doug Engelbarts visioner om interaktiv databehandling, hacker- och spelkulturens experiment samt Apples fokus på personliga och lättanvända produkter illustrerar detta samband. Den tekniska uppfinningen måste paras med en uppfattning om användaren. Ett effektivt system kan misslyckas om det är svårt att förstå, om det inte passar in i vardagliga arbetsflöden eller om ingen ser varför det behövs. Därför behandlar Isaacson formgivning och användarupplevelse som delar av innovationen snarare än som kosmetiska tillägg efteråt. Resonemanget är användbart i en svensk utbildnings- och arbetslivskontext där digital kompetens ofta diskuteras som en rent teknisk fråga. Boken argumenterar indirekt för bredare miljöer där programmerare, formgivare, samhällsvetare och användare kan pröva idéer tillsammans. Det handlar inte om att teknik och konst är samma sak utan om att de bidrar med olika frågor. Tekniken frågar vad som är möjligt. Design och humaniora hjälper till att fråga för vem, på vilket sätt och med vilka följder. För det fjärde, öppna standarder och kunskapsdelning accelererade internet och webben. Isaacson beskriver den digitala revolutionen som en kamp mellan öppna och slutna system. Hans mest övertygande exempel gäller internet och webben. Internet växte fram genom samarbete mellan forskare och ingenjörer som behövde gemensamma protokoll för att olika nätverk skulle kunna kommunicera. Vint Cerf och Bob Kahn förknippas med grundläggande internetprotokoll. Men deras arbete fick genomslag just därför att standarderna kunde användas brett och vidareutvecklas av många. Tim Berners-Lees webb byggde sedan på internet. Och dess öppna principer gjorde det möjligt för människor och organisationer över hela världen att skapa dokument. Länkar och tjänster utan att först be om tillstånd från en central ägare. Boken idealiserar inte automatiskt öppenhet. Företag, äganderätt och produktutveckling är också centrala i berättelsen. Däremot visar den att allt för hård kontroll kan bromsa ett ekosystem när ett värde skapas genom kompatibilitet, spridning och oväntade användningar. Detta förklarar varför tekniska standarder ibland får större historisk betydelse än enskilda produkter. En produkt kan vara överlägsen på kort sikt, men ett öppet gränssnitt kan locka fler utvecklare och skapa fler tillämpningar. För läsare som vill förstå digital infrastruktur ger boken därför ett viktigt perspektiv. De system som känns naturliga idag, som länkar, nätverksprotokoll och program som samverkar, är resultat av tekniska val och sociala normer om delning. De är inte oundvikliga naturfenomen. Slutligen, visioner blir innovation först genom precision, produktarbete och anpassning. The Innovators skiljer mellan att få en idé och att göra idén verksam i världen. Isaacson framhåller att en djärv vision behöver förenas med noggrann konstruktion, uthållig testning och förmågan att anpassa sig när teknik eller marknad förändras. Detta syns i berättelserna om halvledare, mikroprocessorer, persondatorer och programvaruföretag. En teoretisk möjlighet räcker inte om komponenterna är för dyra, systemen för opålitliga eller produkten för svår att använda. Robert Noyce och andra pionjärer inom mikrochip visar exempelvis hur tekniska lösningar måste bli tillverkbara i stor skala. Steve Wozniaks ingenjörskap och Steve Jobs produktfokus belyser på ett annat sätt samspelet mellan konstruktion och paketering. Isaacson visar också att konflikter och misslyckanden ingår i processen. Team behöver kunna diskutera konkurrerande lösningar, men också fatta beslut och leverera. Här är boken mer konkret än en allmän hyllning till kreativitet. Den betonar att samarbete kräver ansvarsfördelning och att genomförande kan vara lika svårt som uppfinnandet. För organisationer innebär detta att man bör undvika två motsatta misstag. Det ena är att kväva idéer med byråkrati och rädsla för fel. Det andra är att tro att idéverkstäder utan teknisk disciplin automatiskt leder till resultat. Isaacsons historiska exempel pekar istället mot små och stora grupper där visionärer, praktiker och användare möts. Korrigera varandra och stegvis förvandla prototyper till teknik som andra faktiskt kan använda. Sammanfattningsvis, The Innovators passar särskilt väl för läsare som vill förstå den digitala världens historiska rötter utan att läsa en renodlad lärobok i datavetenskap. Den är relevant för teknikintresserade, studenter, lärare, chefer, formgivare och alla som arbetar i miljöer där digitala verktyg och samarbete spelar stor roll. Den ger också en användbar motvikt till förenklade berättelser om att enskilda företagsledare eller uppfinnare ensamma har skapat vår tids teknik. Läsaren får istället ett ramverk för att se hur idéer vandrar mellan forskning, försvarssatsningar, företag, hobbyister och globala nätverk. Den praktiska nyttan ligger främst i förståelsen av innovationsprocesser. Boken visar värdet av kompletterande kompetenser, öppna standarder, återkoppling och disciplinerat genomförande. Intellektuellt hjälper den läsaren att koppla samman teknikens historia med frågor om design, kultur, utbildning och makt över digitala system. Jämfört med många böcker om teknihistoria utmärker sig Isaksen genom sin stora tidsmässiga räckvidd och sin förmåga att förena biografiska porträtt med en sammanhängande. Argumentation. Den försöker inte främst förklara exakt hur varje maskin fungerar på teknisk nivå. Istället förklarar den varför vissa idéer fick fäste, vilka relationer som gjorde dem möjliga och varför kredit ofta bör delas bredare. Begränsningen är att bredden ibland ger mindre utrymme åt tekniska detaljer och vissa enskilda områden. Men just överblicken och fokus på människorna bakom systemen gör den till en ovanligt tillgänglig ingång till den digitala revolutionens historia. Om du vill stödja Walter Isaksen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!